Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du är lite mer privat då. Du har köpt ett hus nu och hur ser det ut? Vad händer?
Nu berättar jag jävla sletningen av att klättra Everest. Jag har tre barn idag och villa. Det är Everest slängd i väggen. Det här är ju liksom jobbigt på riktigt.
Så där hörni, varmt välkomna. Du har ju nu lyckats hitta till Träning och Fika-podden med mig, Fredrik Eriksson. Och det är bra gjort och jag är så glad för det. Hörru du, idag så kommer du få lyssna på mig såklart, men jag kommer ta med dig till Mount Everest tillsammans med den fantastiska killen Robin Trygg. Så det blir ett fullladdat avsnitt med högt och lågt, fram och tillbaks. Det blir Robin Tryggs bästa stories och tips kring framförallt då Himalaya och hans upplevelser, resor och äventyr där. Så jag säger som jag brukar, håll i er. Buckle up, nu kör vi igång och återigen varmt, varmt välkomna till Träning och Fika.
Träning och Fika, vi kör hårt. Träning och Fika, blåsa på. Träning och Fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och Fika, vi kör på. Träning och Fika, blåsa på. Träning och Fika, nu kör vi, nu kör vi.
Yeah! Jaha hörni, då var vi igång och vi sitter då, jag sitter hemma hos mig i min villa och så har jag med mig en fantastisk kille som heter Robin. Robin, du sitter i din nya villa, berätta. Och varmt välkommen förresten, jag glömde bort det.
Tack, tack. Det är helt sjukt, jag har aldrig bott i hus. Så att nu har vi flyttat in i hus för typ 3 veckor sedan. Så att det är därför det ekar lite grann i ljudet nu. Vi har flyttkartonger, jag satte upp en tavla, det är på ett berg.
Annars ja, så den är väldigt fin.
Mm, det är ett heligt berg som ligger precis dalgången bredvid Mount Everest som heter Gauri Shankar. Så att ligger precis i Rolvalingdalen som är bredvid Everest. Så det är jag som har tagit bilden faktiskt för några år sedan när jag var på väg upp och rastade av benen lite.
Du, vi ska prata mycket om Himalaya och vi ska prata mycket om klättring och alla dina strapatser där. Men först tänkte jag för de få som inte vet vem du är. Du är ju faktiskt, skulle jag vilja säga idag, i min mening Sveriges mest kända klätterprofil, skulle jag vilja säga. Och har liksom gjort väldigt mycket saker och du är en härlig person. Men jag tänkte för de då som vill ha lite mer kött på benen, Robin. Kan inte du berätta lite grann, vem är du?
Oj, vem är jag? Vilken stor fråga. Nu skulle jag kunna bara dra iväg här. Men om jag säger klättermässigt då, så 2011 så blev jag yngst i Sverige att bestiga Mount Everest. Och då gjorde jag det via Sydsidan och fick hjälp av Renata Klumska och dem att komma i kontakt med deras sherpas och göra så som alla gjorde liksom. Och sen när man ser tillbaka på det så man var väl med viss charm, men så här, rätt ung och naiv, allt var möjligt och man var odödlig och jag kan sakna den känslan ibland lite nu som äldre farbror här. Men sen har det rullat på, så efter våren 2011 så kunde jag leva på att klättra världens högsta berg. Och för, ja, nu är det också rätt länge sedan, men 2016 så blev jag först i Sverige att bestiga nordsidan på Everest. Så jag är den enda i Sverige som har gjort både syd- och nordsidan på Mount Everest, bland annat. Och så har jag klättrat jättemycket annat också.
Och då går man på från två olika länder, eller hur? Det är så det funkar.
Ja, precis. Så 2011 gjorde jag sydsidan, då är det från Nepal. Och då vanligtvis när du klättrar, så du tar ungefär 70 dagar tur och retur från Sverige. Och när du väl kommer till berget så gör man sådana akklimatiseringsrundor för att vänja sig vid den tunna luften. Så man packar en ryggsäck och så går man upp och bygger ett läger och så går man ner och så vilar man lite och så går man upp och så bygger man ett läger lite högre upp och så går man ner. Så man är så här höghöjdsidioten upp på 8000 meter typ och det tar en jäkla tid. Men 2016 så klättrar vi ett berg som heter Chaoyo först, som är världens sjätte högsta berg och akklimatiserade oss till den här höga höjden. Tog oss till Mount Everest och istället för de här 70 dagarna eller vad man ska säga så gjorde vi Everest på lite drygt 36 timmar. Så att det var ett annat upplägg liksom att ta sig an det. Så var nog precis på gränsen till vad jag klarade av, tror jag. Jag var riktigt slepen efteråt.
Men du är lite mer privat då. Du har köpt ett hus nu och hur ser det ut? Vad händer?
Nej, men nej, alltså nu berättar jag jävla slet när jag var och klättrade Everest. Jag har tre barn idag och jag har villa. Det är Everest slängd i väggen. Det här är ju liksom jobbigt på riktigt. Så att det är helt annat liv. Sen är jag kvar en bit. Jag jobbar ju fortfarande med liksom att guida och jag har en resedel i bolaget idag. Så jag är tillbaka i Nepal en eller två gånger per år och klättrar och vandrar och sådär. Och det har varit, eller är nödvändigt. Jag måste ha en anledning att komma tillbaka till både mina kompisar där nere där jag varit under så lång tid, men också till miljön och området.
Men så idag så varvar du då lite grann från att vara familjefar till att hålla på med dokumentärfilmer och film och du driver resebolag och klättrar och det är många strängar på lyran, Robin, eller?
Ja, det har alltid varit en rastlös själ. Du känner väl igen dig, Fredrik. Du vet ju hur det är. Det är tråkigt att bara göra en sak.
Ja, det är svårt för människor att säga att jag inte gillar ditt val av. Men du har ju också kläder på gång ett tag. Hur håller du på med det fortfarande? Är det nedlagt?
Ja, nej då, det går bra. Det börjar egentligen. Jag har jobbat och gör fortfarande samarbeten med olika outdoorbolag. Och så jag var så nyfiken på hur det funkar. För miljöfrågan är ju liksom ständigt högst upp på tapeten med all rätt, och modeindustrin är en av världens största utsläppsmarknader ju. Och så är det så lätt att bara
Ja.
sitta och gnälla och tycka allt är skit, men samtidigt gör något då. Och då blev jag nyfiken på det, så jag försökte att ta fram en tunn liksom dunjacka som är så klimatschysst det bara går. Och det första jag upptäckte är att det går ju inte att vara klimatschysst, allt har ju liksom en kostnad
Nej.
för miljön. Men det blir skitbra. Så att den har varit bland annat på toppen av Everest. Och det är bara återvunnet material. Jackan är välsignad i ett kloster nerifrån. Precis under mot Everest. Så att man kommer med sån här sinkuibland. Just för att öka viljan att laga jackan och skapa ett mervärde istället för att slänga den. Så att, används av
Vad heter
JAS-piloten i
det?
Såtenäs till exempel. Det är Trygg Traceable heter jackan och är döpt efter min klätterkompis Shirin Dorje Sherpa, så det är The Dorje Jacket. Så att vi använder den mycket nu i Nepal. Men den funkar jättebra. Vi är supernöjda.
Går
det tog, jag
du
tror
att köpa
det
den
skulle ta
någonstans då? Ja.
ett halvår. Ni kan gå in på tryggtraceable.com så hittar ni den där.
Vad kostar en jacka?
2500 kronor. Det har jag också lärt mig. När man håller små produktioner så har man inga marginaler. Men det var liksom inte syftet riktigt heller. Utan det är mer, ja, men så här, det har varit världens bästa läropeng. Och nu återinvesterar vi liksom pengarna vi får in på det här till att göra ett nytt plagg. Och jag trodde att det skulle ta, hur svårt kan det vara att göra en jacka? Det tar väl ett halvår, ett år. Men det tog väl typ 3 år.
Ja, jag är lite äldre än dig, men jag skulle också säga att ett halvår var nog ganska optimistiskt. Men det är fantastiskt roligt att det funkar. Och jag kan säga att 2500, det är ju inte så dyrt för en dunjacka.
Nej, mitt av den kvaliteten var ju verkligen försökt. Och liksom, den ska hålla, det ska funka för allt. Den funkar som ytterlager och mellanlager. Den är anpassad för att liksom röra sig och klättra i. Men också vara en allroundjacka. Liksom. Du ska inte ha en jacka för klättring och en för promenader, en för skidåkning. Och en för, den ska bara funka för allt.
Men är det fler plagg på väg, tror du, eller?
Ja, men jag hoppas, alltså, det har varit så lätt nu när det har gått lite halvbra. Att ja, men fan, jag gör ett par byxor och så gör vi det här och så gör vi det. Och sen blir det inget bra. Och så har man skjutit sig själv i foten lite grann. Så att jag har folk i min omgivning som bromsar min entusiasm. Och ser till att det blir jävligt bra också. Det är tur det. Så att, men det kommer
nog apropå inte, ja, vad kul. Men apropå det, har inte Renate också tagit fram en klädkollektion?
Jo, jag tror det. Hon samarbetade med... Jag är inte helt hundra, men jag tror hon samarbetade med någon märke. Men jag vet inte riktigt hur de tog fram det, ja, och hur det funkar och sådär.
Man ska kolla det. Vad heter det? Hörru du, vi sitter ju båda två lite kaffemumrika. Vad dricker du för kaffe idag?
Alltså, jag fick ju julklapp. Apelsin och kardemumma.
Vad roligt!
Jag fick dem av min
fru. Hur smakar det då?
Nej, men alltså, det är jätteäckligt, Fredrik. Men jag måste dricka upp det nu för jag har fått det.
Så kallat julkaffe, eller?
Ja, jag gillar inte det. Jag vill ha vanligt, svart, hedligt kaffe med skvätt havremjölk. Det ska inte vara krångligt, liksom. Vad dricker du?
Men du kör mjölk i? Eller havremjölk i?
Ja, men en skvätt. Jag fick skit för det i Afrika. Att man ska inte ha mjölk i fint kaffe. Men jag är svensk. Jag behöver det.
Jag håller med. Jag tycker det är roligt att du dricker julkaffe. Jag har druckit det lite grann i jul också. Och jag kan säga så här att det är faktiskt godare med vanligt kaffe. Podden heter Träning och fika, så jag är tvungen att dra mitt kaffestrå till stacken liksom. Så jag liksom testar lite kaffe. Men idag dricker jag Arvid Nordqvist, den här Amiga. Så jag vet inte om du känner till det, men de har gjort ett samarbete för kvinnliga odlare och sådär. Så den är god. Den är en sån här lite mörkare, lite med syrlighet och så här. Så den är ganska god. Jag gillar ju Arvid Nordqvist. Jag funderar faktiskt på att göra ett avsnitt med Arvid Nordqvist och snacka kaffe, bara så här, du vet, snacka kaffe. De finns ju här i Stockholm, så det blir lite lättare.
Hade inte de någon båt? För jag var hos dem någon gång för jättelänge sedan och föreläste. Och då vet jag att de hade någon båt. De typ seglade över Atlanten, eller de gjorde någonting häftigt med den där båten, kommer jag ihåg.
Ja, jag får kolla i det. Det verkar ju spännande.
Kilborg har koll. Det var han som drog dit mig.
Ja, han är överallt. Han är överallt. Ja, det är underbart. Ja, men hörru du, vad bra då. Men då tycker jag att vi tar och dyker in i lite gamla äventyr. Jag skulle vilja prata lite grann med dig om 2016. Så jag tänkte vi hoppar dit nu. Men hörru du Robin, din gamla rackare och bergsbestigare, och alltså, jag gillar dig så mycket, så du förstår inte, du är så härlig och det är så kul. Men jag tänkte försöka trycka lite mot kanten och berätta, att du ska få berätta lite med dina egna ord lite grann. Både vad du kanske tycker om Everest rent allmänt när det gäller berg och bergsbestigning och turism. Men också lite grann kanske försöka ta sig in i skillnaden mellan att bestiga södra och norra sidan, eller de här olika angreppssätten, hur stor skillnad det var för dig egentligen. Men och jag ska inte försöka vara för elak mot dig, för jag tycker att du är en fin kille, men jag tänkte ändå liksom ställa lite grann mot kanten, för du har ju en lång erfarenhet och har varit väldigt mycket i Nepal, och det har ju utvecklats åt många håll såklart som kan vara bra, men det finns väl både mindre bra och kanske mer bra sidor av den turism och den situation som Nepal är i. Nu har jag skjutit en massa haranger här, så nu får du helt enkelt bara svara upp på dem.
Nej, men jag håller med, och det var väl det som var så fascinerande när jag kom till Everest första gångerna. först var jag ju väldigt ung, och om man har läst de här böckerna om Everest och målat upp de här superhjältarna som bestiger Mount Everest, det var ju i min värld verkligen, ja, men övernaturliga människor nästan. Så att komma upp dit och se dem ta sig sin klätterutrustning och fatta att det också bara var människor, gjorde ju på något sätt att det blev verkligt för mig. För det var det inte från början. Det är typ som när man kollar på fotboll på tv. Det är så långt borta så det finns inte. Och när jag fick chansen första gången att göra Everest, så här klyschigt, men jag var så jävla tacksam för att få vara där och faktiskt få chansen. Jag var så mån om att komma dit och vara förberedd, och det skulle liksom inte falla på att jag inte hade tränat ordentligt liksom. Sen upptäckte man ju rätt så fort, och ofta, speciellt när jag kom hem, när vi hade fixat det, eller jag hade fixat det första svängen, det var ju väldigt mycket uppmärksamhet, vilket såklart liksom göder en ung mans ego, om man får säga så. Det tyckte jag var jättetrevligt. Men man blev ju också ifrågasatt ibland, vilket jag tycker är bra. Då tyckte jag att det var skitjobbigt, men just det här att det är stora köer på Everest, det var ju ofta då man satt i morgonsoffan och så, ja men vad tycker du om det här, det är långa köer upp på toppen av Everest. Och jag kan ju inte, alltså jag är ju en del av det, så jag kan ju inte säga, ja men dumma västerlänningar som inte har kommit dit och förberett sig, för jag är ju där. Så det är ju svårt att liksom racka ner på den. Och än idag så liksom, jag förstår ju drömmen. Jag tycker att det är asball. Alla borde få chansen att klättra Everest som vill, för det är jättehäftigt. Men det jag kan tycka är lite konstigt är att många väljer att åka dit utan att förbereda sig, utan att träna, utan att, för även, säg att du mot förmodan då skulle komma upp och bli uppdragen där, det blir ju inget kul. Alltså så här, ska du lägga den risken, offra de pengarna och lägga den tiden och inte uppskatta det. Så att den delen,
men jag kan tycka, ja, men jag kan tycka att man kan dra en parallell, Robin, vilket jag tycker är ganska intressant då, utifrån lite mer min hemmabana, om vi skulle ta skidåkning. Och då kan man ju säga så här, i längdskidåkning så finns ju Vasaloppet, och man skulle kunna då jämföra Vasaloppet med Mount Everest. Och då kan man ju inse att det är 16 000 personer som startar Vasaloppet varje år. Och av de 16 000 så är det ju väldigt många som åker i mål på runt, ja, så här 9, 10, 11 timmar. Och liksom, de kommer ju också till sitt Everest helt otränade. Och det är tydligen någonting som vi människor bara, vi antar utmaningen och så skiter vi att det tar tid eller att det är jobbigt, att vi går sönder eller att det är farligt. Och det känns lite grann samma sak på Everest. För det är ju det som händer, att det är olika passager så orkar folk inte hålla tempo eller fortsätta. Utan då blir det stopp och så drabbar det alla som är bakom, eller hur? Det är så det går till.
Ja, och här blir ju risken också så pass mycket större. Det är inte kanske som på Vasan att jag tar skidorna på axeln och går iväg och ringer någon som hämtar upp mig. Utan här innebär det ju att du dör. Och kanske ännu värre, höll jag på att säga, att du sätter andra i en situation där de dör. Så att det är...
Nu ska vi inte förringa Vasaloppet, Robin, men ni håller med dig.
Det blir ju så här,
det är lite annan nivå. Ja, nej.
Jag tror många åker till Everest och liksom inte fattar kanske. Man har sett det på TV och man tänker att det här är häftigt. Och jag är så, alltså man går igenom isfallet en gång och så, och jäklar, det här var ju farligt, och så åker man hem. Och då kanske man inte riktigt har liksom in,
men nu tycker jag du är lite, nu ska jag vara lite taskig då, för det har jag flaggat för, men jag kan tycka det kan inte förklara det här, Robin, för jag måste säga så här, i min värld så är det de som, alltså så här, det finns ju två parter i det här. Det finns ju då sherpas och så finns det då leverantörer, alltså resebyråer som skeppar dit folk. Där måste ju någonstans ansvaret också ligga i mycket större grad hos sådana som, ja, dig eller Ola eller Lauta Kuski eller vad det är för Renata som skeppar dit folk. Och där man ju så jävla kåt på att sälja resor och tjäna pengar på att de kommer dit, så att man inte ställer de här, jag menar, fan, det typexemplet, Robin, det är ju den här serien som Johan Ernst Nilsson har kört med en kändis i ryggsäcken och på Everest liksom. Där ser man ju liksom hur dåligt det funkar med folk som inte vet vad de gör.
Jag håller med dig. Och det är ju det som man har. Köper du en bra resa hos en researrangör, oavsett vad du köper den hos, så är det deras ansvar att se till att du liksom eller i alla fall ger dig rätt verktyg för att komma förberedd. Sen är det alltid upp till dig själv att följa de förberedelserna också. Men där tycker jag att om man ser till 94 eller till 96 menar jag, med Everest-katastrofen, Rob Hall och Scott Fischer och de här första kommersiella expeditionerna på toppen av Everest, så där målade man ju upp en bild av de här västerlänningarna som kom dit, utnyttjade de här stackars sherpas, och så drog man upp liksom okunniga människor på Everest. Och så är det mångt och mycket, upplever jag fortfarande. Men det är ju också nere i Nepal nu. Jag har tackat nej till att guida högre upp än liksom, jag skulle aldrig guida upp till toppen av Everest, även fast jag har fått den frågan. Men sherpas och nepaleser tackar jag till det många gånger, även fast de vet att du som västerlänning inte kommer fixa det. Men om du betalar mig först och sen drar jag dig genom isfallet två gånger, så du fattar själv att du inte kommer fixa det här, så kan du åka hem sen. Så idag så förstår jag även sherpas och nepaleser att man kan tjäna väldigt mycket pengar på det här. Och det är med all rätt, för att det ett av världens fattigaste länder. Du försörjer ofta som nepales eller sherpa inte bara dig själv eller familj, utan en hel släkt. Men det blir som en ond spiral det där, för att man blir tvungen att tjäna pengar och så drar man dit folk, även sherpas, och utnyttjar västerlänningar många gånger. Så att det har blivit lite omvänt, tycker jag.
Vilket jag i och för sig kan tycka nästan är bättre. Jag gillar hellre den än att liksom det är en massa europeer som tjänar pengar på andra tjocka europeer som ska försöka ta sig upp på Everest utan att ha tränat för det. Och då är det bättre
en kärpa också, tyvärr.
Jo, men det kan jag tycka. Ja, nej, men det här är en ganska intressant och lite jobbig fråga. Men om man ställer frågan så här till dig, Robin. När du var där första gången och så jämför man när du var här senaste gången. Mm. Vad är det för skillnader? Och då skulle jag liksom säga så här, om du tar det hela vägen från att du landar med flyget i Kathmandu.
Alltså det är
vad typ hänt?
Två olika personer skulle jag säga. 2011 när jag landade där, ung, hungrig, inget är omöjligt, jag är odödlig. Tränat så mycket att jag är nedtränad, läst allt som går att läsa, har egentligen... Tror att jag vet allt men kan ingenting, höll jag på att säga. Lite den känslan. men man är så ung och bara fan, jag springer igenom en vägg om det behövs. Jag kan allt. Och den känslan är så jävla skön att ha. Man får den, eller jag får den mindre och mindre. Liksom. Och drar man den till liksom, nu när jag kom senaste gången, så hade jag ju tränat smart istället. Jag hade ju tillåtit mig själv att återhämta mig, så jag kände mig mycket piggare och fräschare i kroppen. Jag hade mer erfarenhet, så jag visste när jag kunde pusha och när jag borde stanna upp. Jag var bättre på att läsa miljöer, väder och terräng. Jag visste vad jag kunde förvänta mig. Så att jag var ju betydligt, alltså alpinistmässigt så var jag ju 100 gånger bättre än vad jag var första gången. Mm. Men det är väl det som är ålder och erfarenhet, till och med.
Ja, men om man tittar på själva landskapet och miljön och städer och transporter och logistik och nepaleserna, och hur har det förändrat sig under de här åren, tycker du då?
Alltså första gången, om man tar sydsidan då, nepalesiska sidan, så är ju det vandringsleden upp vid Everest. Så när jag var där första gången så kom det kanske 30-40 000 turister per år dit. Nu förra året tror jag de var uppe i 90 000 turister, så det är typ fördubblats. Liksom antalet människor som rör sig i den här dalgången, vilket såklart har inneburit både för sherpas, alltså och nepaleser, att de har fått det bättre ställt, de tjänar bra med pengar. Men det är också lätt som turist när du kommer dit och tror att så här ser det ut i Nepal nu, och det gör det absolut inte, utan så här ser det ut i den här dalgången. Men går du en dalgång höger eller vänster, så är det ett av världens fattigaste länder, så det är också viktigt att ta med sig. Men det är otroligt vackert, alltså vattenfall, skog, kommer dit under våren, du kan ha hela dalgångar med rhododendron som blommar, och enligt mig, så nu har jag rest jättemycket, så är det fortfarande världens vackraste plats. Går man upp nordsidan...
Kul att du säger så efter...
Ja. Ja, förlåt,
att du verkligen... Ja, men att du säger det efter så här lång tid och att du tycker fortfarande att det är en sån fantastisk plats. Jag har inte varit där. Jag vill så gärna åka dit faktiskt. Jag skulle vilja åka dit och åka motorcykel. Ja. Jag skulle vilja hyra en motorcykel i Kathmandu. För jag är jävligt dåligt på höjder, men jag kan... Alltså 3000 meter, sen är det ju typ tvärnit för Eriksson. Då blir det så här, men så jag skulle vilja åka motorcykel där och komma ut på landsbygden och kajka runt liksom och se Ja, du vet, hyra så här Royal Navy eller vad de heter, Royal vad de heter, Royal vad de heter, de motorcyklarna som finns där, och så åka runt.
Coolt. Ta alltid bilder och skicka, kan sitta här i min villa med mina barn och få leva genom dig lite grann.
Känna att gräset växer. Men du, om man jämför då, om vi går vidare och så jämför man dina två bestigningar av Everest. Och så den ena då tog ju ganska lång tid, 60-70 dagar. Och den andra tog i princip då 2-3 dagar. Kan du jämföra dem? Vad var skillnaden? Från ena sidan så kände du väl ganska, alltså ganska etablerad. Men på andra hållet då, så är det ju helt annorlunda förmodligen. Berätta lite mer om
det. Det var ju både liksom, alltså på något sätt blir det ju alltid en press utifrån. För min del så har jag aldrig kunnat bekosta de här resorna eller expeditionerna själv, utan man har ju alltid haft sponsorer, och jättetacksam att jag har fått möjlighet att ha det. Så att det är ingenting sånt, men i en drömvärld hade man ju alltid bara vilja så här, stänga locket, fan skit i vad jag gör, jag vill göra det för att jag tycker det är kul, du behöver inte bry dig. Men man har ju alltid den liksom grejen i ryggen att man ska leverera. Sen när man kommer till nordsidan och skulle göra det här som jag inte ens visste någonstans som jag hade i mig, så blir det ju ännu lite läskigare.
Vad är skillnaderna? Kan du bara beskriva de stora skillnaderna mellan att gå från det ena och det andra hållet?
Just för min del så var det ju tidsaspekten. Det var ju, jag hade ju blivit ifrågasatt rätt så mycket på grund av de här köerna och ska du stå där och vara med i det här? Fast jag inte sa det, så blev jag så jävla irriterad rent ut sagt att folk liksom ifrågasatte mig för det. Och då ville jag hitta ett sätt att undvika de köerna. Och då hittade vi 20 kilometer bakom Everest ungefär på nordsidan, så ligger Chojo, världens sjätte högsta berg. Så jag tänkte, om jag sticker till Chojo, där är jag helt ensam, det är inte en kotte där i stort sett. Och där kan vi sätta leden själva, jag och Kirring då, min kompis. Och få liksom göra det på riktigt, eller vad man säger, så som man gjorde förr. Och sen komma till Everest och skita alla fasta rep, strunta i alla köer, utan sitta fast i varann och bara dra på sidan och sticka rakt upp. Och det gör ju att vi kan hålla ett högre tempo, vi fastnar inte i köer och också säkrare på ett sätt, för du är inte exponerad på leden på samma, liksom, under samma tid eller under lika lång tid. Så att,
men det kräver ju, det finns inga fasta rep och det är en helt annan... Hade ni syrgas i alla fall, eller?
Målet för mig var, om man går in på Flashback så har jag fått rätt mycket skit för det här. Målet för mig var att göra det andra gången helt utan syrgas. Men på Chojo, strax under toppen, så går jag igenom en kravass, en glaciärsbricka. Och vet inte om det då, men jag bryter ett ben i handen när jag faller. Och sista biten upp så man drar sig för att använda den här handen, för det är så himla ont. Och det har ju redan så pass liksom mycket röda blodkroppar, dålig cirkulation. Så rätt fort så får jag problem med min hand. Och tar av med vanten och så ser jag att det här kommer bli problem snart. Och då har vi syrgas att tillgå, och den använde jag de sista 150 höjdmetrarna kanske. Och all cred till de som kör 8000 helt utan syrgas, för det från mig, från att frysa och man var rätt liksom så här tunnelseende, så var det bara som en biograf, du vet, i början bara, och så kunde man se ut och må bra och det var varmt och, så när vi kom till
Everest, det är som skillnad.
Ja, för mig var det jättestor skillnad. Det var som en värme som bara spred sig i hela kroppen, och jag kunde verkligen njuta av det på ett annat sätt.
Men du vet, Robin, på inte allt sätt att vara elak, men man kan ju ändå konstatera, om du visar mig, får se på dina händer.
Är de kvar?
Har du alla händer? Ja, kolla, alla 10 fingrar.
Och en ring.
Ja, du vet. Och det hade kanske inte varit så om du hade stretat på och vägrat att gå på syrgasen.
Nej, men det är också en sån grej. Hade den där saken hänt 2011 på Everest, då hade jag inte haft 10 fingrar idag, för jag hade varit för tjurig. Nej. Och sen så hade jag kört på ändå. Så det är väl också en sån grej med ålder och erfarenhet och alla olika referenser, men i min värld har det liksom aldrig varit att jag pushar och det ska gå dåligt på något sätt. Man försöker riskminimera så gott det går. Det är aldrig värt att tappa något eller gilla sig eller... Det liksom,
men det kräver ju rätt stor skillnad, Robin, att göra som du gjorde när du går i ledet och följer repsatt transport upp till toppen och gå själv då med din kompis kärpan upp. Det kräver ju enormt stor skillnad i kunskap och planering och genomförande och även då liksom koll på massa saker som andra tar hand om när det gäller att gå upp på ledat på Everest gällande väder och vindar och förhållanden.
Absolut, och det jag tyckte var tuffast nästan, och där var det så mycket just att jag hade referenser och erfarenheter, det var mentalt, för när jag hade gjort Choi och man kommer ner från ett 8000 meter spär, man är helt slut, man har gått ner jättemycket i vikt, och sen ska du liksom ladda om och klättra mot Everest när du egentligen bara vill åka hem. Den var mentalt liksom härlig.
Men du, vad heter det, Kristin Harila har ju ändå pushat på rätt bra, jag tänker med henne tid som tätt. Så hon körde din variant fast i ett gäng berg till liksom. Om du skulle sätta det i perspektiv, hennes bedrift, vad säger de om den egentligen?
Nej, men bara grattis. Hur häftigt som helst. Det är, vi pratade om det, jag och Kirring, nu senast när jag var där. Att förr så var det så, ja, men du har klättrat Everest, eller du har klättrat det, eller du har klättrat det. Häftigt. Nu får man nästan kolla så här, hur har man klättrat saker? Ta Messner, eller som var helt själv och hade sin ryggsäck och kontra typ Kristina som har hela team, eller Nimsdai också, som liksom pushar en väg, man bygger upp camps åt och man kör helikopter emellan och pushar gränsen hela tiden, men det är inte samma, det är helt olika liksom stilar och helt olika saker att göra det på.
Ja, men jag tycker väl det är spännande och imponerande och även inspirerande såklart när det kommer en liten tjej som henne och bara mosar. Sen kan man ju citera på vilka sätt hon gör, och det har varit mycket debatt om det här med hur etiskt rätt det är och klättra på när det händer saker runt omkring och så vidare. Sådär. Men samtidigt så är det ju så här, ja, vi flyttar ju fram fronten hela tiden, och du var ju en av dem som drev på det här när du ju gjorde din första bestigning och sen som första svensk bestiga två Everest från två håll och så här. Så man hittar ju alltid olika nya sätt. Det ligger i våra mänskliga gener, tror jag, och liksom driva på utvecklingen.
Verkligen. Och i den här branschen så alltså, man får lära sig rätt fort att man får göra det för att man vill. Folk kommer alltid hitta ett sätt att både ifrågasätta eller tycka att det är bra eller mindre bra, eller så länge man känner själv att det jag gör är rätt och jag kan stå för det och jag tycker att det är kul, alltså då får folk tycka vad de vill.
Men hörru du Robin, du sitter ju på massa erfarenhet och du sitter på kunskap och du sitter på, ja, men allt möjligt när det gäller speciellt då Mount Everest och den regionen i Nepal där det sker mycket klättring och en fantastisk natur. Så jag tänkte, det är ju många som är taggade, bland annat jag då liksom, för att få möjligheten någon gång i livet att komma till den här regionen och uppleva det här. Och jag tänkte så här, om man skulle kunna få be om några små tips eller tankar från dig på liksom för att uppleva det på ett bra sätt, för att kanske kunna klättra något berg eller vandra i den här regionen. Vad ska man tänka på? Vad har du för tips egentligen?
Återigen då, om jag drar till mig själv. När jag började, jag tog ingen hjälp. Jag skulle göra allting själv. Jag var dåligt påläst. Och så liksom blev jag sjuk det första jag gjorde och fick världens sämsta upplevelse. Och jag tror man ska göra precis tvärtom. Om man får säga så. Att jag fick jättemycket hjälp till slut. Jag hörde av mig till folk som hade varit där. Jag frågade massa saker. Jag hade förmånen att komma i kontakt med rätt människor tillsammans med, eller genom dem. Så liksom ta hjälp. Det är väl egentligen det största. Att fråga saker, se till att ta reda på saker, förbered dig väl. För kommer man dit och är förberedd, då kommer allting bli mycket roligare. Och framförallt ta med en kärpa. Även fast du fixar det fysiskt och vet vart du ska, genom att ha en kärpa som både kan språket, berätta om omgivningen, berätta om miljön, kulturen, religionen, det är ett fantastiskt folkslag. Så ta hjälp, förbered dig väl, och sen är det nog bara att njuta, tror jag.
Men hur svårt är det att ta sig upp till basecamp liksom? Och hur stort är basecamp? Kan man bara komma dit och säga tjena? Eller hur funkar det?
Kommer du dit på våren, då är det ju klättersäsong. Så när du kommer upp då så är det ju jättemycket tält. Sen fixar inte alla det. I våra grupper som vi har så brukar majoriteten komma upp, eller i stort sett alla. Men man ska inte ta det för givet, utan det krävs ändå av det, och det är jobbigt. Och då har man två.
Men berätta då, för basecamp känns ju som något som många liksom skulle kunna vilja göra. Då, man flyger inte till Kathmandu. Vad händer sen då för att ta sig till basecamp? Och hur högt är basecamp egentligen?
Senaste mätningen på basecamp var 5334, för att vara precis. Från Kathmandu så tar du ett litet sånt här twin-otterplan, ett flygplan. Och sen flyger du upp till någonting som heter Lukla, eller Tenzing Hillary Airport.
Och därifrån det är den flygplatsen som är... Det är den här sjuka landningen, eller hur?
Ja, exakt. Alltså egentligen så här procentuellt sett, så jag vet, det är rätt liten risk tror jag, men det säljer ju bra och den är jävligt spektakulär. Jag hade någon så här SAS-kapten med mig nu sist som han skrek väl rakt ut. Det är inte samma marginaler, så kan man säga.
Ja, men den är så, det ser så jävla coolt ut varje gång de landar där, tycker jag.
Det är skithäftigt.
Okej, så då flyger du upp dit.
Mm. Och sen efter det så... Vi är en vandringsled som är relativt tillrättalagd, och så sover vi hemma hos kompisar till mig i små tehus eller lodger. Så vi har min gamla expeditionskock som lagar all mat, det är jag, Kirring. I min värld så tar vi in liksom, vi tar in för mycket arbetskraft, vi betalar dubbelt. Jag vill bara ge tillbaks, det har ju varit ett sätt att liksom ge tillbaks.
Hur länge går man då till att komma upp dit?
Våra resor, alltså ska du upp till basecamp bara, så är det tur och retur 18 dagar, 17 till 18 dagar, beroende på flygtid.
Det är så långt alltså.
Ja, det är det. Och ska du dessutom då klättra Island Peak eller Lobuche eller något av det här 6000 meters bergen, då är vi nog uppe i 22 dagar om du ska göra det. Så att det krävs ju lite tid, och det är väl det som är den stora utmaningen förutom ekonomin, att liksom kunna vara borta från jobb och familj och sånt under så lång tid.
Och när är bästa säsongen att göra det?
Vår eller höst, före eller efter monsun. Så våren är ju kanon, men då har du klättersäsongen, så kommer du upp till basecamp då och jättemycket tält. Hösten har du i stort sett lika bra väder, men är mindre folk i basecamp och inte den här rhododendronblomningen som det har under våren.
Men hur många sådana här resor gör du då med gäster?
Ja, men nu är det väl max två stycken. Nu ska jag upp med ett gäng NHL-spelare i vår har ambitionen att komma högre, men vi ska börja med Island Peak som är 6,1 eller strax över 6,1, så det ska bli skitkul.
Vad roligt.
Ja, jag ligger i lä, kan jag säga. Jävlar vad de tränar. Jag kommer få kämpa.
Jo, men här, du, gammal älst Robin, du kan vara lugn.
Ja, men fan, jag skickar dem åt höger, bara gå åt vänster, och så ropar jag åt dem efter. Ja,
hörde inte vad jag sa. Ja, men är det värt att åka till basecamp då? Vad får man uppleva på basecamp liksom? Vad händer där?
Ja, men i min värld som har läst så mycket om området, kollat så mycket av klättringen och det är enligt mig en av världens vackraste vandringsleder. Och från att ha liksom rest över hela världen, så nu med barn, så har jag inte, man får välja på ett annat sätt. Och den här är enligt mig så överlägsen allting annat, både för vandringen och miljön i sig, men också kulturen, Sherpas, regionen, historiken. Så att jag tycker absolut att man ska åka dit.
Vad heter det? Du var ju med om en rätt jobbig situation också i samband med att det varit en ganska stor olycka, och du var tvungen att avbryta din egen expedition, och du hade satsat ganska mycket och sen då fick... I min värld då, jag tyckte att det som nu har inte, jag var inte med på plats, men det kändes ändå som att du satte dig själv i andra hand och fokuserade på att hjälpa till på ett fantastiskt sätt där nere, om jag förstått hela rätt då. Men liksom, om du tittar tillbaka på den incidenten, skulle det kunna hända igen? Berätta lite grann om vad som hände då, bara lite kort, så det är ganska spännande att höra den.
Jo, men alltså när jag gjorde Everest nu senaste gången, så var ju det året före, 2015, och hade ambitionen att göra de här båda bergen. Hade inte tagit in några sponsorer för första gången, för jag visste liksom inte riktigt själv om jag skulle fixa det, om jag ska välja. Jag ville inte ha den pressen, jag ville bara sticka dit för att testa själv och se om jag kunde. Så jag hade kränkt iväg i stort sett allt jag hade hemma. Jag bodde ju fortfarande själv då. Och var jag och Kirring. Kommer till Tjojo. Är superglad och tacksam och peppad. Jag har aldrig tränat eller varit så förberedd för något i hela mitt liv, tror jag. Och rätt mycket snö den säsongen. Så att det tar rätt lång tid att komma upp. Vi har jakar och de fastnar. Och vi får liksom använda spade för att få loss dem. Och det var jäkligt slitigt att ta sig upp. Kommer upp, slår upp tälten, dagen därpå är det så pass kastväder att vi liksom bara bestämmer, men fan, idag dricker vi te och bara vilar liksom, käkar chips typ. Och dagen efter, när vi ska klättra egentligen, så är det fortfarande dåligt väder. Så vi bestämmer oss för att hålla oss i tältet ytterligare en dag, och det räddar väl livet på oss, skulle jag tro, för då går det ju en jättestor jordbävning i området som gör att det släpper snö och is överallt och går laviner, och vi har väl, det är tusentals människor som dör. Så vi har väl mer eller mindre bara tur liksom att vi klarar oss.
Men vad och min fråga är, jag menar ju inte om det kan hända igen, såklart kan hända igen, men vad har man då, skulle det bli en sån här stor katastrof i Sverige, så skulle vi då skulle sätta igång en stor apparat för att förebygga. Man skulle kunna nästan jämföra med en tsunami liksom. Inte allt på samma sätt förstås, men vad har man gjort där för att det ska bli så säkert som det går? Vet du om det har hänt någonting, eller är det?
Ja, men det var rätt stor skillnad. Omöjligt. Vi var ju på nordsidan då, alltså på Tibet eller Kina är ju idag Kinasidan. Och där fick man relativt snabbt hjälp, upplever jag, att det var liksom posteringar ute, man fick hjälp med mat, även folk i landsbygden fick väldigt fort liksom stöttning och hjälp. När vi väl kom över till Tibet, eller till Nepalsidan sen, jag har ju flygit över Nepal under så många år, och det när du väl kommer över stan, det är rätt liksom brunt och men det var så himla vackert, kommer jag ihåg. Det var liksom som en regnbåge med färger överallt. Och det var först när vi kom närmare som jag såg att det är tält alltihop. För de här husen som man bor i Kathmandu är många gånger kanske inte jättebra byggda. Vilket gjorde att det var liksom rasmassor och det var som att landa i ett krigsområde. Och folk hade flyttat ut på gatorna. Och man fick inte hjälp. Och när man väl fick hjälp så var det ju många gånger centrerat till liksom de stora städerna, Kathmandu till exempel. Men när vi flög upp till Rolvaling, som är liksom Kirring, min kompis hemby, så de hade ju inte fått någon hjälp överhuvudtaget på jättelång tid. Sen är det ju ett jäkla märkligt område så, med dalgångar och obefintliga vägar, och det krävs ju väldigt mycket för att stötta alla människor som bor i de här miljöerna också. Men ja, otroligt märkligt. Men det man har gjort, om man ser till Everestområdet till exempel, så har man ju byggt upp väldigt mycket, och man har väl också jordbävningssäkrat hus och byggnader på ett sätt som inte var innan. Och Everestdalgången och Kumbo är ju en relativt liksom bred dalgång på många ställen, så även om det mot förmodan då skulle hända igen, så är den inte alls lika smal som den kan vara på andra ställen eller uppe på höga berg.
Det var en jävla katastrof det där. Det var bra gjort av dig. Du stannade kvar. Hur länge var du kvar?
Jo, men det blev ett tag. Det var ju också så här, efterhand. När TCMA, Tibet China Mountain Association, de valde ju rätt fort att liksom stänga ner alla berg på nordsidan. Och jag hade ju liksom kränkt allt för att komma iväg. Jag hade ju fan sålt soffan hemma till och med. Så att när de väl sa att ja, men du får inte klättra någon mer. Min första reaktion var att jag blev så jävla förbannad. Att så här, vem är du? Jag klättrar väl om jag vill. Jag har betalat. Jag har entrébiljetten. Liksom. Dra åt skogen. Jag kör. Och det krävdes. Ja, men först, vi var isolerade. Så det tog ju ett tag innan vi fick se bilderna som kablades ut från CNN. Och, alltså utländska reportrar som ringde och berättade hur... alltså den stora förödelsen. Och även för mig själv att liksom ställa om mentalt. För man var så himla fokuserad på någonting, och då att helt plötsligt så här, ryckas ut från det tog tid för mig. Men när vi väl hade gjort det så är jag och Kirring så pass nära varann, och han hade liksom aldrig lämnat mig i sticket, om man kan säga så. Så det var ju helt, det var inte ens en fråga, utan det är klart att man hjälps åt i sådana fall och hänger kvar och gör det ihop.
Men du, jag tänkte lite avslutningsvis då, var peta lite på det igen, Robin, som jag försökte göra några gånger här. Men om man nu säger så här, liksom, du försöker göra miljövänliga jackor och hålla en ganska hög svansföring som äventyrare gällande etik och moral och såna här saker, och även då miljö. Och så sitta och åka till Nepal. Hur får man ihop det liksom, när vi har en fantastisk natur här runt hörnet och vi har svenska Lappland och det finns en infrastruktur som gör att man kan komma dit? Hur resonerar du kring det varje gång?
Jag har tänkt jättemycket på det, ska jag ärligt talat säga. Och bland annat så drog vi igång något nu, jag och en kille som heter Anders Klapp, som heter Svenska Äventyr, som man kan gå in och kolla på om man vill, som vi driver tillsammans med Visit Sweden. Där vill just pusha för liksom upplevelser i Sverige tillsammans med svenska outdoor-profiler. Sen har jag stått i valet och kvalet. Skulle jag till exempel helt avstå från att åka till Nepal, så finns det människor i området just nu som jag ger jobb så pass mycket att det är liksom svårt för dem att jag inte kommer dit. Sen så är det en del som är rent egoistiskt, att jag vet inte. Jag måste vara där lite grann. Jag har mina kompisar där. Jag har så stor del av mitt liv som liksom kommer därifrån. Så att det är det. Och den tredje pelaren är, nu låter det bara som jag bortförklarar mig, jag vet det. Men även att det känns så här fint. Om jag sitter i skolan till exempel, så kommer jag ihåg, jag har aldrig varit så duktig på att liksom sitta och läsa och så där. Jag behöver uppleva och jag behöver se för att förstå. Och någonstans i Nepal så är det många gånger miljöaspekten med glaciärer och med är väldigt, väldigt uppenbar hur liksom, det kanske inte är flygresan i sig som gör att jorden går under, men lär jag mig något under den flygresan som gör att jag i min vardag sen med mina rutiner och med allt runt omkring faktiskt tar ansvar och värnar om miljön, ja, men då kanske den flygresan inte var värt det, men den kanske är mindre dålig i alla fall.
Ja. Nej, men det där, jag vill inte pusha på det för hårt, men jag tycker att det är en svår avvägning och det är ändå intressant, för både du och jag hamnar i sådana här situationer där man någonstans verkligen vill värna om den miljö man rör sig i, men man vill också kunna uppleva den, och då ibland måste man ju ta sig dit och då är det lätt att bli påhoppad och så vidare, så att det där är en svår balansgång. Men du Robin, vet du vad? Jag är så glad och tacksam för att du tog dig tid att vara med i podden. Och du är en fantastiskt härlig person som inspirerar många, ska du veta. Så att jag vill bara sträcka ut händerna och ge en stor varm kram och säga tack så hemskt mycket.
Det är jag som ska tacka. Jag tycker det var jättekul att någon fortfarande hör av sig till en gammal halvfet trebarns pappa. Så det är jag som ska tacka. Tack snälla.
Ja, det är underbart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket, hej då!